Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Välkommen till ett nytt avsnitt i Vem leder vem. Vi kommer prata ögonkontakt i det här avsnittet. Och först en spaning från förra avsnittet som handlade om vilka revirtankar har väckt flockdjuret i dig. Och ja, vi har fått några svar. Hej Mervi, jag är alltid sen att säga hej till dig, men du är välkommen.
Ja, ja men du, jag vet att jag är välkommen, tack.
Ja. Så det här med revirtankar, har du fått några svar där?
Ja, men ofta så kan det vara lite omedvetet som det är djupare instinkter som kickar in i oss. Det kan till exempel vara att om man bor med en trädgård och så har man staket runt och så är det någon som stannar till och börjar luta sig mot staketet, då kan det faktiskt gå igång någonting i den som bor i huset och tänka, men ursäkta, du behöver faktiskt inte luta dig mot mitt staket. Mm. Det kan också vara till exempel att det som jag tycker är ett problem, och det är att hundägare passerar andras tomter och låter hunden kissa mot brevlådor. Anledningen att hunden kissar mot brevlådorna är ju en revirhandling, för att säga jag var här. Men det är också väldigt respektlöst. Och likaså som människor som bor inne i stan säger att precis vid porten där det går mycket människor så är det mycket hundkiss, för att hundar kissar på ställen där de vill stärka sig att tala om att de har varit där. Så det är lite sådana här tankar som, och sen vill jag bara nämna det här med att om vi till exempel sitter och vi säger så här, jag tänker på en speciell sak när jag satt och väntade på flyget och det var alldeles trångt och människor har lagt sin jacka på en stol. Det är ju ett sätt att säga, det här är mitt revir. Mm. Och då känns det nästan liksom som ett övertramp att säga, ursäkta, kan du flytta på din jacka? Mm. Och ibland kan man få en blick som säger, men jag väntar på någon. För då har jag låst mitt revir, jag väntar på någon. Mm. Men det kan också vara en som bara, oj, ursäkta, jag såg inte att det var fullt här. Mm. Så det behöver inte vara någonting som är dåligt, men det finns, det är våra instinkter inom oss som säger, det här är mitt område. Innanför här ska du inte komma. För då är du för nära.
Mm. Ja visst. Och när du berättar allt det här så tänker jag också på just de här yttre ytorna som andra människor kan låna tillfälligt. Som kan vara en garageinfart. Att någon åker upp på den och vänder för att sen åka vidare. Och så tänker man, vem är det och vad gör de här och så vidare. Ja, det är verkligen. Och vad är det som händer i oss? Vi undrar ju såklart, är det någon vi känner? Är det någon som vi väntar på? Eller är det här någon signal för någonting? Så det är ju många frågor som kommer, precis som
jag. Och jag tror att det liksom i djupet så är det här som svänger in på min uppfart, är det ett hot? Mm. Det är liksom att det kan finnas någon som inkräktar på ditt revir. Sen kan det ju finnas det här som människan har, och det är ju att jag tycker inte om det du gör. Du respekterar inte mitt revir. Mm. Om du lutar emot ett staket till exempel. Sen kan det ju alltid finnas orsaker till att men staketet kan gå sönder och du vet sådana där saker.
Mm. Mm. Exakt. Ja. Ja, så mycket gemensamma reaktioner finns egentligen när vi plockar ner i detalj och bara tittar på hur vi själva känner oss med de här jackorna och med de här garageinfarterna och staketen jämfört med hundar. Så du som lyssnar, om du har egna erfarenheter av det här, så dela gärna med oss. Tillbaka till dagens ämne som handlar om ögonkontakt, så ja, det är ju också en typ av laddning. Det vill säga, vad är det som händer när vi har samtal och ögonen möts? De möts kanske av värme eller av skepsis eller av frågor. Och det här är ju väldigt, väldigt viktigt för oss. För ögonen är ju en länk till att etablera det här förtroendet för kommunikation. Men det kan också vara en laddad länk, tänker jag. Och jag tänkte att du, om du börjar lite med dina tankar, Mervi, för jag förstår att du kopplar det till hund. För jag tänkte faktiskt berätta sen några tankar utifrån mina samtal som jag har med ögonkontakt. Så jag lämnar över ordet till dig.
För det är otroligt intressant det här med ögonkontakt. För det betyder ju så otroligt mycket mer än att bara ha den här varma kontakten. Det kan vara verkligen skrämmande och så mycket. Så jag tänkte, det som är värdefullt att tänka det är att ögonkontakt, det är ju viktigt mellan alla relationsvarelser. Det är ju information som överförs. Och till exempel om hunden känner sig orolig för någonting och så tittar vi på den, då kan det bli så att vi bekräftar faran. Mm. Och det kan göra hunden mer orolig. Men om hunden är glad och vi ska träna tillsammans och titta på den, så bekräftar vi samvaron. Mm. Så det är viktigt att se den här skillnaden, att ögonkontakt har ju olika betydelser. Och även om vi vill hunden någonting, så tar vi ögonkontakt och då kan vi prata med den. Mm. För då blir det lättare för hunden att förstå att vi verkligen vill umgås med den. Det är någonting som
bjuder in.
Ska hända. Ja, precis. Men sen så kan det ju också förvirra det här med ögonkontakt under promenaden. För om hunden till exempel tittar på sin ägare för att checka att allt är okej, så är det viktigt att vi inte tittar tillbaka. Utan vi fortsätter bara att gå. Och sen om vi känner att det känns bra och hunden går fint vid vår sida, då kan vi ju stanna till och bjuda in hunden och ge den en godbit. För då säger ju vi att vi har det bra tillsammans och vi är verkligen i samvaro. Mm. Men sen har du den här att om hunden har gjort något fel och ägaren stirrar på sin hund och ska fya den eller neja den, det är en väldigt obehaglig situation och det leder ingenstans. Det skapar bara rädsla, osäkerhet eller maktkamp.
Mm.
Så det är liksom det här att att vi behöver förstå när tar vi direkt ögonkontakt och när tar vi inte det. För att ögonkontakt, vi kan alltid titta på vår hund utan att titta rakt in i ögonen på hunden.
Mm.
Så det betyder inte att vi ska gå och titta rakt upp i taket eller helt dissa vår hund, utan vi kan ha en sån här ögonvrån, allt är okej, den blicken. Sen så är det ju jobbigt också för hundar som bor där det är mycket människor, när människor dras som magneter till hundar och tittar på hundar. Det kan bli en pressad situation. Så vi människor, oavsett om man har hund eller inte, så är det värdefullt att tänka att, men titta inte rakt på hunden. Titta gärna och njut av att hunden är fin och så. Men titta inte rakt på den och börja inte prata med den om du inte känner hunden. Så det är viktigt liksom att om vi verkligen älskar hundar, då respekterar vi dem utifrån deras språk. Så det är lite om hundarna. Sen har jag en lite grann utifrån mig själv som jag tänkte om jag skulle dela med mig en historia som jag bär med mig som jag tycker är intressant.
Mm. En fråga bara till det här att vi inte ska titta på hundar även om vi tycker om dem. Men jag tänker i den omvända situationen, om jag är rädd för en hund så kan jag ju ofta titta på den för att jag måste ju ha koll på så att den inte kommer närmare. Och då blir det ju verkligen fel, dubbelfel egentligen.
Precis. Hundrädda människor, de kan alltså bli så att de vill ha kontroll på situationen, på hunden.
Ja.
Och då blir det så att de börjar stirra på hunden för att veta vad hunden ska göra. Och det ökar hundens oro och att det kan bli ett större hot. Så att det är inte lätt det här för hundrädda människor att tänka på att titta inte på hunden. Du kan ju titta i ögonvrån så du har koll på läget.
Mm.
Men om det inte är en hund som verkligen attackerar så är det ju strunta i hunden, gå förbi. Då ger man hunden allra bäst information.
Mm. Mm. Ja, det är ett läge som man behöver träna på. För jag tror att just den här instinkten att man vill ha koll på faran. Och egentligen då, det du säger, det är ju att man ökar faran genom sitt tittande. Så man, om man kan vara lugn i det läget, om man är rädd för hundar, att inte titta på hunden.
Ja, men verkligen. Och det här är faktiskt, vi ska ju ha ett avsnitt bara om det här med hundrädsla, ja. För det är så viktigt och så otroligt värdefullt att vi hundägare förstår andra människors, varför de inte vill ha vår hund för nära in på dem och så.
Mm, precis. Ja. Ja, men berätta om ditt exempel där som du hade bland människor kanske. Eller...
Jo, jag har ju tänkt väldigt mycket, jag har lärt mig väldigt mycket genom hundarna hur det här med ögonkontakt fungerar. Och jag har ju varit otroligt rädd till exempel för att föreläsa i mina tidiga år när jag var daglistnär. Mm. Men jag pressade mig ut för jag ville så gärna berätta om min kunskap. Så jag utsatte mig för den här faran med hjärtklappning och inre skakningar och väldigt mycket oro. Men jag har ju då tränat mig, och orsaken till att det finns en sån rädsla för att stå inför människor, det är också våra djupare instinkter, för att det är i vår natur så säger det att om du står ensam och har en grupp emot dig så kan du dö. Mm. Så det är så allvarliga saker, men i vår värld så är det mer vi du ska föreläsa för hundintresserade. Så jag vet ju i min hjärna att jag kommer inte att dö, men min kropp säger att jag kan dö.
Mm.
För att det är djupare instinkter. Men hur som helst, den här historien är att jag blev inbjuden till en hundklubb där alla hade samlats. Det var fullt hus och alla kände alla, och det var väldigt sådär, nu skulle de lyssna på mig, och jag kände mig både inspirerad och lite rädd för att det var väldigt mycket träningsmänniskor, och då är det svårare att få dem att förstå kommunikationen. Men jag kände mig väldigt glad och jag hade en jättefin positiv känsla med allihopa. Och så får börja föreläsa, och redan från början så finns det en person som tittar på mig med väldigt, alltså väldigt nollställd blick. Den är lite utanför gruppen. Sitter liksom, och jag tänker så här, det där är en människa som inte vill lyssna på mig men har kommit ändå. Det är en människa som inte tycker om någonting av vad jag säger men har kommit ändå. Och jag automatiskt så dras min blick ofta dit för att hämta någon slags godkännande, någon reaktion, att bara le åtminstone någonting. Så av alla som satt där så blev det som att jag som en magnet drogs den här människan som stirrade på mig med den här väldigt stängda blicken. Och jag försökte verkligen liksom koppla bort det, men det var jättesvårt. Och jag kände verkligen så här, nej, du tycker inte om mig, du tycker inte om det som jag pratar om. Och ja, det är bara en dålig känsla.
Mm.
Så sen i alla fall så föreläsningen avslutas och alla börjar mingla runt och det börjar städas undan fika och grejer, och det liksom löses upp, den här gruppsituationen. Då kommer den här personen fram till mig och säger, hej, jag kommer från en annan klubb och jag undrar om du vill föreläsa hos oss också. Alltså jag tänkte så här, hon kände att hon var en främling i den flocken som redan var etablerad. Jag var en främling men dock inbjuden, och det var ju hon också. Men just den här känslan av att vara i en annan flock gjorde att hon mer ansträngde sig och bara klarade av den situationen.
Mm. Mm. Vad intressant. Mm. Det finns mycket att lära, och vad fint att du fick den informationen och fortsättningen, för att i våra fantasier kan vi ju ofta gå iväg i en riktning som inte alls stämmer.
Mm.
Ja,
och jag var verkligen och föreläste sen på den här andra klubben, så att det blev ju en väldigt, alltså, men just den här, det är just hur vi som flockdjur kan få igång känslor och drivkrafter och oro utan att det egentligen var någonting.
Kunde du dela den här upplevelsen med henne eller kändes det?
Nej, det gjorde jag inte. Så jag delar den med alla era andra istället.
Ja, och det är så spännande det här med ögonkontakt i det du säger. Och jag då från mitt håll som jobbar mycket med samtal, telefonsamtal och även då när vi handleder för stödsamtal. Och många av de här stödsamtalen är ju av en anledning att det är utan ögonkontakt, du är anonym, man vet egentligen ingenting om vare sig den som ringer in eller chattar in eller den som svarar. Och liknande paralleller har jag upptäckt när jag pratar med kanske mina barn eller med någon om ett laddat eller svårt ämne då vi är i rörelse. Vi kan sitta i bilen då man tittar rakt fram. Det kan vara under en promenad eller när någon har solglasögon. Det kan ju upplevas väldigt nonchalant. Men jag hade ibland en gång ett samtal med en väninna och hon skulle berätta om ett jättekänsligt ämne. Jag hade solglasögon på mig för att vi satt, jag kom så väl ihåg det här. Och efteråt så kände jag bara vilket djup det blev och vilken detaljrikedom som hon berättade det här med. Och då efteråt så kunde jag berätta det för henne och säga att jag tyckte det var ett sånt fint samtal. Och så började vi utforska lite grann vad det berodde på. Och så kom jag på den här detaljen, då jag satt ju med solglasögon. Och så... Egentligen kom inte fram till någon vad ska jag säga, svar där. Men vi har kommit tillbaka till den känslan efteråt. Att hon var inte lika blottad då för att jag inte mötte henne direkt med blicken. Så när jag träffar människor fysiskt så brukar jag arrangera stolarna så att vi inte sitter mitt emot varandra. Utan vi sitter snett mitt emot varandra. Så att det liksom pekar som att... Om jag tittar rakt fram så tittar jag inte på dig utan jag tittar på någonting neutralt. Däremot om jag vill möta dig med blicken då behöver jag vända lite på huvudet. Så att mitt utgångsläge är inte ögonkontakt utan jag kan i sådana fall vända på huvudet lite grann. Och det är väldigt positivt märker jag. För att då känner man att man behöver inte tvingas in i den här kanalen om man inte... tycker att läget är för att man har ett samtal eller att man har ett ämne eller en detalj. Men däremot när man känner sig trygg, då vänder man sig om eller till och med flyttar stolen. Och då gör man ju det av egen, vad ska jag säga, av egen kraft och egen trygghet.
Och jag tycker det var ett jättebra tips för jag kan känna ibland att det blir jobbigt om det är någon som berättar till exempel en lång historia och man hela tiden vill visa sitt intresse så håller man ögonkontakten och kan det bli jobbigt. Då är det bättre liksom att man verkligen är den här som tittar och lyssnar, att titta lite mer snett för att sen bara gå in i samtalet och just visa den här gesten, jag vrider på mig, jag har hört dig, jag lyssnar och då kanske det blir lättare för den som pratar också. Det tycker jag var ett jättebra tips.
Ja, jo men och ni som lyssnar, prova gärna för att just de här blickarna som är för länge eller för spända eller fladdrande, ofokuserade eller diffusa. Precis det här som du upplevde på din föreläsning. Det landar ju i oss någonstans. För det är ju information också. Att min berättelse eller mina ord värderas. Mm. Och det kan störa om man är väldigt mottaglig för det. Men får man då vila i det här, vad ska jag säga, den här kanalen rakt fram som är neutral. Så kan det uppmuntra samtalet. Men det behöver inte... alltid vara så, men det är omständigheter som faktiskt kan hjälpa till.
Ja, alltså väldigt intressant. Och då vill jag bara liksom också bara lägga till att det här när man tränar kontaktövningar med hund, det slår över från relationsbyggande till krav. Det är att du ska titta på mig så får du någonting och så vidare och så vidare. Så att igen så är det så här att kunna hitta den här avslappnade att när jag vill någonting så tittar vi på varandra. Mm. Om jag inte vill någonting så kan det bara vara. Då får hunden lättare att stressa ner. För kontaktövningar idag som många tränar med, det är någonting som skapar stress. Det syns inte just där och då för många, men det blir det därför att det finns ingen syfte bakom. Varför ska vi titta på varandra när vi går under flera hundra meter eller vad det är? Det finns ingen värde i det. Mm. Så igen, när vi vill någonting, då tittar vi.
Ja, det är för mycket och för lite. Jag tänker på elever i skolorna också som har svårt med ögonkontakt och samtidigt bottnar det också i väldigt mycket av vad man har lärt och tränat sig på hemifrån och så vidare. Så att kunna vara trygg i sin ögonkontakt mellan människor är också väldigt fin känsla. Att man kan titta på varandra och känna att man kan vila i det. Men det är laddat. Och det där kan man ju också tänka själv. Vad har jag för blick när jag tittar på andra? För att börja någonstans.
Det som är intressant också med blickar, det är ju så här som till exempel mina barn, de kan så sitter de och kanske berättar, det här är liksom en tid tillbaka, de är ju vuxna nu, men det är så här, och så berättar de någonting och så kanske helt plötsligt min tanke svävar iväg till, och så ska jag köpa det och så måste jag handla det och så ska jag städa, och då kommer jag ihåg att barnen kunde säga så här: men mamma, du lyssnar ju inte längre. Då ser på ögonen att man inte lyssnar. Mm. För det är någonting i ögonen som är... Och det är bara, oj förlåt gud, jag bara svävade iväg. Mm. Så att jag tänker att det ögonen är ju verkligen så mycket information. Och när det gäller hundars ögon så är det ju att mjuka ögon är avslappnade och kommunikativa. Eller redo för kommunikation. Mm. Medan uppspärrade ögon och sådär är ju mera stress, som vi såklart ska prata mer om också sen.
Mm. Ja, det finns mycket i samtalet eller i kommunikationen egentligen bara med ögon. Och det var intressant det du berättade också om det här med när man står själv inför en föreläsning och har alla blickarna på. Och det knyter ju an till den lyssnarfråga vi fick för ett tag sedan från Ulrika, som nämnde just det här med när någon tittar i publiken väldigt, eller när man har en föreläsare som tittar väldigt intensivt på någon som lyssnar, att man kan känna att men jag vill inte bära bara det här budskapet, titta på någon annan också. Så att det kan ju vara så att vi har ett ansvar även när vi står på scenen att inte bara välja ut en person, utan att man försöker inkludera flera. Men det är ju en träning också, och kanske att vi, det är omedvetna beteenden det här. För vi vill ju så gärna kroka tag i någon som nickar lite förstående. Då känner man bara, gud, här är jag hemma. Och någon som sitter med armarna i kors och ser jättebister ut. Det är ju livsfarligt att titta in i den personen. Om man inte är väldigt trygg i det man ska säga.
Gud, det är så intressanta ämnen, för att det är så mycket kommunikation som sker i det tysta även hos oss människor. Mm. Hur vi har kroppsspråket och så. Och ja, jättekul.
Du märker vi... Det här avsnittet kommer ju komma ut strax före påsk. Mm. Är det någon påsktanke du vill skicka med till våra lyssnare? Som kan vara, nu när vi förändras lite grann och vi kanske träffas fler eller utomhus eller så.
Jag skulle verkligen vilja säga att det finaste påskägget du kan ge till din hund, det är såklart naturligt tugg och bra godis så det inte är från påskbordet. Och också lyssna på din hund. Om din hund inte klarar av förändringen med alla gäster eller vad man ska göra, så ta hunden bort från platsen och var lugn själv. För det är verkligen så att många hundar blir stressade när det är förändringar. Och då kan det lätt bli att vi som människor blir stressade tillbaka. Och då är det en konfliktsituation som kan hänga i luften. Så glad påsk säger vi!
Ja.
Och tusen tack för att du lyssnar på Vem leder vem?
Ja. Och sprid gärna om du känner att någon vill dela det här med människopsykologi och hundkommunikation. Och alltid en spaning, fundera gärna på din blick när du tittar. tittar? Vad har du för tanke eller känsla i din blick i olika sammanhang? Bara bli medveten om det kan vara
vad som helst. Vad som helst. Bara tänk liksom, hur känns det? Hur tänker du med ögonkontakt?
Ja, men tack till dig som har lyssnat och en riktigt glad påsk, så hörs vi snart igen. Hej då! Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.